Om du förhör någon och under förhörets gång så lämnar personen uppgifter som gör att nu misstänker jag personen för brott. Mm. Då kan du mitt under förhöret delge någon misstanke.
Ja, ska jag bryta förhöret och säga
att och det, från och med nu, som, nu är du delgiv, precis.
Ja. Mm. Ja, då blir 24-8 för, ja.
Det var det polis som sa till mig en gång. Bara så du vet att under det här förhöret så kan jag delge dig.
Ja,
ja så ja, det, ja, det då.
Nej, men man kan ju tänka sig en situation där man pratar med någon som har befunnit sig på en plats.
Ja.
Men man vet inte om den har varit med på det här.
Sen,
vi vill prata med dig så här. Ja, jag var med i ett bråk här. Det visste sig att det kanske är ett rån vi utredde. Så berättar personen att han har gett bort med ett bråk här.
Ja.
Och då kanske man avbryter förut och börjar dela honom misstanke att han faktiskt har varit involverad i den här händelsen.
Men om det finns som säger jag skar inte, jag bara rispade.
Ja.
Och så gör den här, du vet, de höll med tummen högst upp på kniven.
Sära, inte sära, bara
rispa. Inte sära, bara rispa.
Svart eller med mjölk.
Lite mjölk om det finns.
Det finns komjölk.
Det går bra med mjölk också i värsta fall.
Nej, grönsaksmjölk.
Hanif, hämtar du en kopp till mig också? Men lite mjölk.
Men om vi tänker, Mats, en typisk dag på jobbet, hur ser det ut?
Ja, det är inte så sexigt som man skulle kunna tro.
Nej.
Nej, men jag är spaningsledare, så man har en utsättning, alltså ett morgonmöte med sina spanare där man går igenom vad som har hänt i ärendet under natten, och där kommer någonting på telefonen.
Men det har väl flera ärenden igång samtidigt?
Nej.
Eller ni fokuserar bara på ett ärende åt gången?
Ja, oftast bara ett.
Så då är det en spaningsledare på varje ärende som pågår?
Ja. Nu utgår bara för mig då, men jag har bara ett större ärende, och då så att säga, sätter man igång spanarna, berättar vad som är målet för dagen, vad vi tror och vad vi vill och vad vi vill göra, vad de ska göra, vad de inte ska göra. Så, och sen när man har skickat ut dem, då brukar man kolla lite vad som har hänt i ärendet, alltså fortsätta med analysen, se hur man ska lägga
i ärendet.
I ärendet.
Ärendet. Men när ni spanar, vad är det ni spanar på? Det är kriminella gäng då?
Ja, precis. Utan i de ärenden som jag är med så väljer vi nästan alltid ärenden som utgår, som ska träffa skjutvapenvåldet. Antingen de som ligger bakom skjutvapenvåldet, de som anstiftar morden, de som tjänar de grova narkotikapengarna, eller de som är relativt unga, som är utförarna. Så att antingen har man ärenden på grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott eller anstiftan förberedelse till mord.
Då är du ute i fält också då?
Nej, i mindre mån, lite. Ibland.
Ibland?
Ja.
Men då kan du trycka i någon lägenhet eller i någon bil eller?
Något sånt. Eller när vi har gripit folk så brukar jag vilja åka ut och titta på i lägenheter eller på brottsplatsen, eller ibland gå och snacka lite med dem. Prata med dem när vi har tagit dem.
Hur länge har du varit polis?
Blir det 30 år typ? Mer eller mindre.
Har du fått en så här guldklocka?
Nej, i sommar.
Ja,
vad roligt.
Om jag är kvar då, om ingen har sparkat mig.
Kan du inte plocka en av buset, en fin Rolex eller något, bara så har du det guldklocka?
Nej, men jag vill inte ha en sån, de har ju det.
Jaha, de har det.
Varför blev du polis?
Ja, varför blev jag polis? Jag vet inte. Jag var inte polis, jag har inte alltid varit polis, utan jag jobbade som servicetekniker, maskiningenjör förut. Och sen,
vad servade du för maskiner?
Högvolymskopieringsmaskiner faktiskt.
Alltså, sådana här stora Xerox-apparater?
Ja, alltså typ. Fast ett annat märke, men riktigt stora kopieringsmaskiner. Så jag var maskiningenjör, jobbade och åkte omkring med bil och fixade maskiner. Men så tänkte jag att jag skulle söka polisskolan för rätt dålig arbetsmarknad. Så jag tänkte, om jag har ett annat jobb, då kanske jag kan få upp min lön. Men så kom jag in på polishögskolan.
Så valde du helt fel grej för att få upp lön?
Ja, men då var jag så här smickrad att jag kunde komma in där. Det var ju liksom, de var ju på ett visst sätt och jag var ju som jag är. Hur fan ska jag kunna passa in i det här? Men då tyckte jag att det här verkar skitroligt.
Och då kopierade du papper in hos polisen? Nej.
Ja, precis. Men sen kom jag in där och då var det där.
Vad var det som gjorde att du inte trodde att du skulle passa in?
Men jag är ju inte klok. De andra är ju städade personer som har vett.
Det kanske är därför de skickar fram dig på buset.
Ja, nej, men man har väl, alltså, i början när man blir polis så har man svårt att se sig själv i rollen, alltså ta sig själv riktigt på allvar i rollen i uniform. Man kan se det på andra och tycka att det är självklart, men så här, ska jag gå omkring här och vara mot polisen. Det är svårt att se det.
Jag tänker så, vad är de här? Ni, för fan, ska man ta honom
ja, men,
på honom?
Precis, och det är väl det man tror att alla andra är på ett visst sätt. Men så visar det sig att de flesta är på skolan har rätt lika värderingar, har ungefär samma grundsyn på väldigt mycket. De gillar ungefär samma saker, tränar och det. Så att det är väldigt många som är ungefär relativt mycket på samma sätt. Det är rätt lätt att hitta nya kompisar eller, vad ska man säga, hitta en relation till de flesta.
Det där kände jag också igen när jag började, att man har någon bild av de andra som att de är, jag vet inte, nästan omänskliga. Ja. Alltså väldigt korrekta i allt, och de är...
Du har en bild av dem som poliser, det försöker
ja,
säga.
Ja, men precis. Men sen inser man att de är människor med brister som alla andra, och ja, det är bara att titta på det som händer nu i den polisledningen.
Ja.
Människor med brister.
Och där tycker jag faktiskt, om man ska prata tv-serier, så den här Tunna blå linjen tycker jag är rätt bra på det sättet. Jag tycker att den har en del rätt bra grejer. Det visar den enskilda personen bakom uniformen. Jag tycker
det är en av mina favoritserier. Jag tycker den är...
Mustafa har skrivit en debattartikel just om Tunna blå linjen, över att det är en bra serie men att de har inte med så mycket av det kriminella elementen, va? Eller att det är inte så mycket organiserad brottslighet.
Att de skönmålar staden Malmö. Den grova brottsligheten är frånvarande, tyckte jag.
Ja.
Men det är en annan grej.
Men det kan jag väl kanske hålla med om. Men jag tycker ändå att de skiljer det här, hur mångfacetterat polisarbetet är, och hur, jag menar, det allt från någon som ska ta självmord till en brand, eller till bagatellartade grejer.
Ja,
till
det gör de jättebra.
Ja, så att jag tycker, ja, det är en intressant serie. Jag tycker
nu när du har jobbat i 30 år, känner du att du är... Att du alltid varit lite polis i själen, eller har du jobbat upp det till den rollen?
Nej, alltså jag vet inte. Jag brinner ju för att jobba mot den organiserade brottsligheten. Jag har jobbat civilt mot skjutningsvåldet sedan 2001. Alltså på olika sätt. Jobbar med ungdomar i förorterna, både Hässelby och Vällingby, men främst i Järva, nästan hela den, alltså de, sen 2001. Jag jobbade med rån, ungdomar, grova rån och den typen av brottslighet först i 10 år, sen har jag varit spaningsgruppchef. Men ändå hållit på med samma typ av arbete mot de här personerna som ligger bakom våldet då. Varit med massa mordutredningar.
Hur länge så har du att du har varit specialiserad just på grov brottslighet eller organiserad?
Ja, sen 2001 så har jag jobbat som civilare. Och då jobbade jag på det som heter ungdomsrånkommissionen först. Då höll vi på med bara ungdomsrån. Men också skjutningar, mordförsök och det. Så då jobbade man ju mot de unga. Och sen har man jobbat med det från olika sätt. Dels på en ungdomsgrupp först. Men sen på en spaningsgrupp som mera tittar på de lite äldre. Och sen nu som spaningsledare, där man har kanske en helhetsbild och jobbar kanske i mordärenden eller framåtblickande ärenden mot det här skjutningsvåldet. Men målsättningen, det som driver mig, det är ju att få stopp på skjutningarna, få stopp på det här vansinniga våldet.
För det finns ju vissa som säger att nej, men det har alltid varit så här, det bara förflyttar sig, det är olika grupper som gör det, men i grunden har det alltid funnits. Hur stämmer det överens med det du ser?
Alltså visst, våld har alltid funnits, men om jag tittar på utvecklingen sedan 2001 så har det ju, är ju mycket, mycket, mycket grövre nu och mycket, mycket yngre gärningsmän på ett helt annat sätt. Det fanns inte de här, vi pratade för kanske 10-15 år sedan om en gruppering i Husby hade en konflikt med några i Tensta, då åkte de dit och slogs. Kanske någon sköt i luften maximalt. De slogs, eller någon kanske drog en kniv och viftades lite. Nu, samma konflikt nu, så skulle man skjutit på varandra. Det var otänkbart under ett antal år. Man löste det, man var våldsamma, man hade vapen. Man kanske visade dem, men man sköt aldrig på varandra.
Men varför har det blivit så?
Det vet jag inte riktigt. Varför det har blivit så? Varför det har blivit en, vad ska vi säga, en förskjutning, att det är lättare att ta till våld? Det vet jag inte. Om folk har blivit mer lättkränkta och så. Men då löste de det. Om man tar de kriminella som är äldre nu, som är födda på kanske 85 där, de löste det på andra sätt. Och när jag träffar dem ute nu och pratar med dem, så berättar de också samma sak. Så här, i och med att det är helt fucked up nu, alltså, ungarna, de har vapen, man kan inte säga åt dem. För att respekterade folk också i förorten, om det kommer någon äldre och sa till dem så här: grabbar, skärp till dig, åk inte kross här, min syra, hon ska gå här. Nu så, vad snackar de, gubbiska? Så tar de fram ett vapen. Så att de äldre har inte den här respekten. De kan inte säga till de yngre på det sättet längre.
Är det en effekt av att vi har BRIS och massa rättigheter för barn, att de blir så här?
Nej, utan jag tror att det som jag tycker mig se, det är att med det här nya samhället som vi har med internet och allting, så är det lättare för Sverige har förändrats på massa olika sätt. Bland annat så bland ungdomar just nu så vill man ju, väldigt, väldigt många ungdomar så vill ha en kriminell identitet, en kriminell karriär. Och ett sätt att få den, det är att skaffa sig ett våldskapital, ett varumärke. Och det varumärket, det skaffar man sig kanske genom att skjuta någon. Så det finns en önskan att skaffa sig en kriminell identitet, att bli någon och bli någon väldigt snabbt.
Så till exempel om Petri, Sveriges Radio Petri ger pris till Yasinbyn, då hjälper de till att upprätthålla den här identiteten?
Ja, absolut. Så jag är en gubbe, men jag lyssnar ändå rätt mycket på svensk rapmusik, därför att jag tycker att, för det första så tycker jag att den faktiskt kan vara bra, men sen så lär mig väldigt mycket, men den är ju väldigt våldsbejakande.
Men vilka åldrar pratar vi om?
Jag pratar om du går till en svensk högstadieskola, så vill folk gå omkring som att de vore kriminella. Man vill ha en bäktanväska, man pratar orten, fast att man är kanske från Hässelby eller från Järfälla, så lägger man sig till med vissa grejer som man, för att verka vara kriminell. Man går omkring, man har buffmaskering, man har en försäljningsväska, fast man egentligen inte är kriminell. Det finns en önskan att låtsas vara kriminell, och det finns ett statusvärde i att vara kriminell. Och ja, kör.
Jag var igår i en kommun i Västra Götaland. De hade bjudit dit mig för att i den kommunen så har de problem med att det finns en grov rasism mellan olika grupperingar. Och en väldigt stark machokultur.
Bjöd de in dig då?
Och det var en förskola.
Va?
Oj.
De är från 5 år och yngre.
Då förstår jag att de bjöd in dig.
Alla förskolelärare är helsvenskar, och alla de har erfarenhet av att jobba på helsvenska skolor sen tidigare, och nu har de kommit till en förskola där 99% är av utländsk bakgrund, och de är bara väldigt chockade och handfallna. De vet inte hur de ska hantera den arabiska gruppen, trycker ner den somaliska gruppen, och den somaliska gruppen försvarar sig med våld. Och sen
förskolebarn.
De kallar de svarta för N-ordet, och att de är smutsiga.
Och femåringar.
Fem år under. De säger att det finns en väldigt stark machokultur.
Är det så?
Och jag var så här, jag vet inte hur jag ska hjälpa er. Alltså jag är ledsen, men
det är ju värderingen att få hemifrån ju.
Precis, och det var det jag sa till dem. Jag sa till dem så här: det bästa som kan hända nu, det är att de har fått med sig det här hemifrån. Det är det bästa ni kan hoppas på. För det kan inte vara så att det finns något genetiskt här bland de här barnen. För då är vi inne på något helt annat. Utan de har fått det här med sig hemifrån bara. De har hört sina föräldrar prata om svarta. Och förmodligen blir de också slagna av sina föräldrar. Och så använder de det på skolan. Men att de var...
What the fuck?
Jag visste inte vad jag skulle...
Men vi har ju ett helt parallellt samhälle då, med en helt annan uppsättning värderingar om hur gör man karriär. Hur mäter vi framgång? Ja, det är hur kriminell du är, hur många som är rädd för dig. Det är ju en helt annan liksom...
Ja, för målbilden för de här, det är ju inte bara att jag har sett namnen. Det är ju det här, hela den här framgången, att kunna ha mycket pengar, fina kläder, vara någon på internet, vara en person, vara känd på ett eller annat sätt. Det är dit man vill liksom hamna, det är det man vill. Man ser upp till de som är lite äldre kriminella, man är beredd att göra i stort sett vad som helst för att bli accepterad. Ungdomar som frågar öppet, finns det inget kontrakt jag kan ta? Ungdomar som är 16 år som vill ha ett mordkontrakt för att
kanske uppstår en alternativ arbetsförmedling snart.
Absolut.
Men om det är mord och gärningsmanna är under 18 år, är det bara utan ungdomsvård?
Det är väl brösta 4 för att bli en 100-gubbe.
Exakt.
Men det är helt orimligt.
Ja, det och varifrån kan man, alltså som 16-åring, man kan tänka sig att jag kan döda någon som jag inte har någon som helst relation till, bara för
statusen.
För statusen. Det är ett hemskt samhälle
vi håller på. Jag förstår fortfarande inte, för att ungdomar vill synas och bli bekräftade och ha status och ha en plats. Det har väl funnits i urminnes tider. Vad är det som gör att det har eskalerat till den nivån vi är nu?
But just a second before that, just for me to understand correctly. If there is a guy who's 17 years old and kills somebody, he gets only 4 years utan ungdomsvård.
17, ja, kanske 8 års fängelse i bästa fall, men oftast 4 års sluten ungdomsvård.
Mm. Who thought that this is reasonable?
Det var väl ingen som förutsåg att det skulle bli så här.
Vi hade inte såna problem i Sverige
när lagen stiftades och du hade då 16-åring som begick mord, så hände det väl en gång var 5:e år kanske eller någonting sånt. På den, ja, men därför stiftades de här lagarna 70-tal, 80-tal. Mm. Och hände det då var det någon det typfallet, då var det väl någon kille med svåra psykiska diagnoser, stökigt hemma. Det var liksom, du förstår, alltså, okej, vi sätter 4 år på ungdomsvård, så får vi se vad vi gör, försöka hjälpa den här människan.
Det var oftast någon tragisk händelse i någon by där liksom.
Ja, kan vara ett mobboffer som du så slint i huvudet på. Alltså, det var liksom en helt annan kontext, så spärra in den personen i tid och evighet, det var kanske inte det som var det aktuella. Det var så man förstod. Alltså, det heter ju kriminalvården. Vi ska vårda de kriminella. Det är inte bestraffning som är utgångspunkten i
Är sluten ungdomsvård och kriminalvård samma sak?
Nej.
Nej.
Ungdomsvård, det är ju, vad heter de? Är det SIS-hem?
SIS, ja. Det är statens institutionsstyrelse som driver dem.
Men vill regeringen ändra på det, eller?
Ja, alltså med de vindar som blåser nu så skulle jag säga att det säkert går mot. Man har gjort ju en konkretisering att man tog bort straffrabatten från 18 år. För ett år sedan, om man gjorde ett mord och var 18, då fick du 10 år. Om du gör ett mord nu får du livstid och du är 18 år. Så det har man ju slopat från årsskiftet.
Det var ju straffrabatt, en skala mellan 18 till 21.
Ja.
Ju närmare 21, det var ju mer blev du dömd som en vuxen.
Mats, du har ju sett människor i den här miljön i nu 20 år, i olika åldrar. Finns det någon gemensam nämnare du kan hitta hos kidsen som du har träffat på? Kommer alla från en trasig familj? Eller kommer alla med någon sorts kvalitet eller parameter som stämmer överens?
Nej, så lätt är det tyvärr inte. Många av dem kommer ju från områden som är rätt trasiga. Men alla gör ju inte det, utan ibland så finns det ett intresse av att söka sig till de här områdena. Alltså det kan ju komma någon från Järfälla eller utifrån som inte kommer från speciellt dåliga förhållanden. Det är kanske få gängmedlemmar som är från Östermalm, men alltså du behöver inte ha växt upp med 12 syskon i en etta i Rinkeby för att
vi har ju tidigare haft en narrativ om att alla som hamnar i kriminalitet, att det är nästan synd om dem, för det är olika omständigheter som gör att man hamnar där man hamnar. Men om jag tolkar det rätt nu, så är det så att det är inte så längre, utan nu är det människor som aktivt söker sig för att vara där, för att bli den här 100-gubben, för att kunna göra en karriär och få en status.
Ja, absolut. Det tycker jag det är. Sen kommer ju merparten kommer ju från sämre förhållanden, absolut. Det finns, men inte alla. Och sen, jag brukar också prata om att okej, vi har 100 tungt kriminella pojkar som kommer från Rinkeby. Men de växte upp med 100 flickor i samma hem och de blev inte kriminella, någon av dem. Alla de gick det bra för. Så man gör ju, individen gör ju också ett val. Sen påverkas man av vilka man hänger tillsammans med och värderingar och annat. Men man är inte tvingad att bli kriminell för att man bodde i den här ettan. Alla systrarna blev inte kriminella.
Jag funderar också, det finns ju väldigt mycket socioekonomiskt sämre faktorer i bruksorter runt om i Sverige. Men där ser man väl inte de här gängen, tror jag.
Det börjar ju tyvärr komma, det vi har sett i Stockholm. Det kom ju skjutningar i Gävle, i Eskilstuna, i småorterna också. Nu kanske inte det var bruksorter, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Men det är en utveckling som vi ser i de små orten, eller i de särskilt utsatta områdena. Det har ju spridit sig. Det finns samma önskan i de orterna, i mindre orter, i väldigt små orter, att bli någon, att vara någon, att synas på Instagram. att ha en kriminell identitet. Eller överhuvudtaget var någon.
Men när jag växte upp så, man ville bli någon. Man kanske tränade hockey så fan drömde om att bli nästa Forsberg eller Börje Salming eller något. Eller man spelade fotboll eller man pluggade för man ville bli läkare, ingenjör. Det var ju många polare som var åt det hållet. Ja. Vi pluggade natur sen och sånt här. Ja. Men var kommer det ifrån att vara kriminell är en status? Det är någon kultur som har förändrats.
Jag ska säga, många av dem, när de är riktigt små, vill de nog bli fotbollsstjärnor. Det är jättestort intresse för friidrott. Fotbollsstjärnor är respekterade överallt. Sen provar 99% av de här på ett eller annat sätt musiken. För att bli en rapartist, det är ändå okej. Okay. Man syns, man får stjärnstatus, man kan prata om de här grejerna. Och det. Flera av mina mördare som jag har låst in har suttit och skrivit raptexter, urtaffliga försök och att bli rapartist parallellt med sin kriminella karriär. Och rappat om det som de då har gjort. Så att det är väldigt många av dem som provar det och tänker sig som att det kan vara någonting för mig.
Det är Chang, du pratade om att du hade ju förebilder. Man har ju förebilder som hockeyspelare. De här ungdomarna har också förebilder som rapartister, ja. Men förebilderna där är ju så pass få i förhållandevis, eller det finns en viss typ av förebilder, man ser inte Börje Salming som en förebild ute i orten, utan där ser man de här Drelo och Yassin.
Men också vilka förväntningar det finns i området på vad som är något att se upp till.
Jo,
du vet, att inte gola, att vara tuff, att stå på dig.
Ja, men det är ju egenskapen med din karaktär.
Nej, men om det finns förväntningar, ja, men det,
jag tänker så här, alla människor växer upp i en kultur där det finns en förförståelse för vad är bra, vad är dåligt och rätt och fel och så här. Och om du tar till exempel arabisk kultur då, vi har människor från Syrien, från Mellanöstern och så där. Tittar du i de här länderna så det är ju inte kulturellt accepterat att om man gör en karriär som en kriminell som skjuter ihjäl andra, det är ju någonting bra. Så är det ju inte i Egypten eller Syrien eller Irak eller något land. Och det är ju inte en svensk kultur heller, för det har aldrig varit okej i Sverige i svensk kultur. Var kommer det ifrån?
No, but the difference though, I think some cultures, including to some extent the Middle East, has more tolerance for violence. And when it comes to honor culture, for example, like status-related honor culture, you should not let somebody offend you. This is something that you should not let it pass. You have to, like, basically avenge your honor. This could be some aspect
fast
to this.
Fast ungdomar skjuter inte ihjäl varandra i Turkiet eller Syrien eller håller på och du tittade snett på mig, nu ska du dö, pang. Så det är inte så.
Men det är inte så det börjar, utan det börjar mycket tidigare i förskoleålder och sen så trappas det upp.
Jo, men varför sker detta?
För att det har tillåtits det i Sverige. I Sverige har vi tillåtit det så pass lång tid och vi har inte kommit undan med. Mats, du var ju med på de här första morden 2015 i Järva. Hur gick det i de ärendena från 2015? De första morden som skedde?
Nej, det gick inget bra. Alltså för polisen gick det inget bra. Det finns ju en, och det finns ju fortfarande en utbredd tystnadskultur. Det är ju ingen som vill eller vågar framförallt prata. Det kanske finns de som faktiskt vill, men det är ingen som gör det. Och berätta för polisen. På mordet som vi hade, ett mord 2021 i Husby på torget. Det var ju hur många som helst som såg det där. Mördarna stannade och pratade med flera stycken från Husby som 100% vet vilka det är. Men ingen vill eller vågar eller kan. Ingen gör det i alla fall, pratar med polisen.
I det ärendet så var det väl en person fälld för mord, va?
Ja, en person blev dömd för mord, fick 10 års fängelse.
Men om vi backar tillbaka till 2015, där skedde ju första mordet kopplat till den här gängkonflikten mellan dödspatrullen och Shottaz. Och de här personerna, var det så att de började mörda varandra från ingenstans alls? Eller gjorde de någonting innan de började mörda varandra?
Den konflikten, de var ju egentligen vänner de här. De personerna, de var ju ett nätverk som begick grova brott, bland annat smash and grab-kupp, rån tillsammans. Och den konflikten började vara med en avundsjuka om att några inte fick vara med på en rånkupp som hade varit med och planerat den. Man tog ut en av dem som faktiskt var med i skogen för att avtvinga honom hans del av bytet, och så slutade med, sannolikt kanske inte ens med att det var menat så från början, men han sprang och man sköt 2 skott efter honom. Man träffade honom. Han sprang in i en lägenhet, blödde ut och dog. Och där började en konflikt. Hans släktingar.
Det var det ju tills alla dör, eller hur?
Det här är, ja, det här är, ja, det här är mordet på Isse, och det var jag faktiskt först på plats på och försökte rädda honom. Så det var ju mordet, första mordet 2015. Mm. Sen var det ett dygn senare som nästa person mördades.
Ja.
Det var Massla som mördades då.
Som sannolikt hade varit med på det första mordet. Mm. Ja, så, att, så där började det. Och där började det som en ekonomisk oegentlighet, och sen hamnar man helt plötsligt i en hämndspiral, och då är det andra faktorer som driver det. Och för varje mord som begås så är det kanske en 4-5-6 stycken som kan, sen kan tänka sig hämnas ju. Några släktingar, några vänner, och sen har man helt plötsligt ganska fort väldigt många som kan tänka sig hämnas på någon. För i de här kriminella miljöerna som det ser ut nu, då är inte det viktigaste att man, om jag är med i en kriminell gruppering och vi har förlorat en vän eller en kamrat, då är det inte viktigast att vi skjuter exakt den som gjorde det, utan att det viktiga är att vi agerar och skjuter någon från den andra grupperingen så att vi visar på handlingskraft. För om vi inte agerar, då visar vi att vi är svaga. Right. Och då kan andra ta våra marknadsandelar, vi får problem. Vi måste agera på ett eller annat sätt.
I just want to add something like to your question, Chang, like why people in the Middle East or like if we take Egypt for example. One thing that actually makes a lot of difference: access to weapons. People in Egypt don't have that much access to weapons at all.
I Syrien har man ju där.
But the fucking civil wars over there.
but
generally speaking, like here, like if there was easy access to weapon in certain suburbs in Egypt, they would have shot each, like imagine, like if they all have guns and somebody, because they fight a lot, they just don't fight with guns, you know, they beat the shit out of each other but not with guns. But if they both had guns, they would have shot each other.
Det finns en faktor till där också, att du har skjutit någon, sen är sannolikheten att du åker dit, det är också spelar en roll. Om man skulle ha tillgång till vapen och skjuter och kommer undan med det, det är en sak. Men om någon skjuter och blir ertappad och åker dit på livstid, då signalerar ju ändå samhället till de andra att gör ni det här så är det 18 år.
But if we stay here just a little bit, how come they have such like easy access to weapons?
I Sverige alltså.
Ja, varför har vi det? Ja. Därför att varför det finns mycket vapen i Sverige, det bygger ju såklart på att det finns en stor efterfrågan på vapen. Om ingen vill ha vapen så skulle det inte finnas så mycket vapen. Nu finns det en jättestor efterfrågan på vapen just i Sverige, kopplat till många andra länder.
Var kommer vapen från?
Mycket av vapnen har historiskt sett kommit från Balkan, från de krigen där. Men nu finns det väldigt, det finns en rad olika sätt som vapen kommer in. Det är ombyggda start- och gasvapen som man plockar in. Det är man plockar in vapen som reservdelar, man köper deaktiverade vapen, alltså vapen som har varit riktiga som någon har satsat igen lite, så tar man bort det där. Så det är olika flöden av vapen som kommer in, och sen är det stulna vapen från sportskyttar och sånt där. Allt det där är en salig blandning. Men
är ni oroade för 3D-skrivna vapen?
Ja, det har ju också börjat komma
i Sverige.
Ja, vi har tagit ett par 3-4 stycken.
Aha.
Mm.
Så det börjar komma, framförallt den där FGC 9, Fuck Gun Control 9 finns det en som heter. Ja, men det finns ju
Fuck Gun Control.
FGC, Fuck Gun Control.
Är det en vapenmodell alltså?
Ja, men för det finns i USA, så USA är ju USA. Ja. Det vet ju. Och de här frihetskämparna inom situationstecken från USA, de tycker ju så här: staten ska inte ha någon monopol på vapentillverkning. Vi ska också kunna göra vapen och sånt där. Fistan, vad heter det? Ja, femte tillägget.
Ja, men libertarianer.
Mm.
Second,
så då provar den. Ja. Det är därför jag inte skulle prata engelska. Det blir kaos. Ja, nej, men så de håller ju på att prova sig fram om vilka vapen man kan 3D-skriva och lägger ut ritningar och allting, för att inte för att tjäna pengar själva, utan för att konkurrera mot vapenhandlarna och så.
Så jag gillar ju inte gängkriminalitet och så.
Jag gillar vapen.
Nej, bortsett från det. Det finns ändå någonting mörkt, samtidigt elegant som det är mörkt, hur sjukt förenande internet ändå är i den aspekten.
Ja.
Att en tanke från USA, gun control, deras protest mot det på 2 sekunder, den informationen som bygger ett vapen där, pang, ramlar i någon dator i någon källare någonstans. Och så får ut ett jävla skjutvapen.
Men it's also like the gang culture in general.
Ja, gängkulturen like, också.
En tanke som slår mig, det var ju att det är inte, alltså, vi har ju haft gäng sedan 90-talet, men då såg de annorlunda ut. Då var det de rödvita, eller Hells Angels, och det var
Bandidos till exempel.
Ja, Bandidos och Brödraskapet och allt vad de hette. Men de hade ju lite styr på det. Det var ju inte så att de sköt ihjäl varandra kors och tvärs hur som helst.
Det skulle sanktioneras. Det fanns en struktur.
Det fanns väl en mer liksom tjuvaheder eller någon slags regler man höll sig till och sådär.
Ja, i alla fall. De tog inte skjutningarna mitt på ett torg.
Nej.
Men det är också så här. Det har ju skett en förändring i skjutvapenvåldet också. Jag var och föreläste bland annat i Oslo förra veckan om ungdomar och kontraktsmord, men också hur det klassiska svenska mordet ser ut nu. Eftersom man har så unga gärningsmän så sker inte morden på samma sätt heller, utan de sker, man har ett stort problem att lokalisera varandra, kan man säga. Och då kanske man hittar varann i ett centrum eller någonting. Gärningsmännen är rätt unga, 16-17 år. De kanske inte ens kan köra bil. De kör sparkcykel, sen elspark istället.
Ja.
Och man är beroende av att någon ska hitta, lokalisera motståndarna eller goa den, som det heter. Och den här rollen goaren, eller den som helt enkelt berättar för mördarna var offret finns, den rollen är så central. Så man letar efter goare i motståndarmiljön eller bland tjejer.
Just det.
Är det någon som har goish på honom? De får 200k om de har det. Alltså man vill köpa någon som kan placera offret på en viss plats. Eller kan säga med säkerhet att han är på det här gymmet. Eller i den här parkeringen. Eller här vid en speciell tidpunkt. Har man den uppgiften, då kommer man fixa ett mordteam som försöker gasa det här mordet.
För där kan vi se att om man har sociala Instagram eller Snapchat, så är det många gånger så blir de kontaktade av så här främmande tjejer som gärna vill träffa dem. Och så lockar de ut den, och sen så kanske man blir knäppt då.
Och det är också en grej av det här. De har jätteproblem med att träffa tjejer. Alltså, ni måste ha det här klart. De har inte problem med att träffa tjejer. De har problem när de ska träffa nya tjejer. För de vet inte, är det här ett sätt att locka fram mig? Vilka har de här tjejerna varit med innan? Har de varit med motståndarsidan? Är det här en goning eller är det en riktig tjej? Om jag hänger med en tjej och hon har hänger med Sussi och Sussi har hängt med dem, då får min tjej inte hänga med henne. Alltså. Det där är hela tiden den här, vem känner han, vem känner hon, är det här ett sätt för fienden att lokalisera mig? Den här rädslan för det är ju något nytt.
Det låter som där House of Beverly Hills eller vad det heter. Alltså, det låter som såpa-opera allting.
Ja, det är det. Allting blir väldigt, väldigt infekterat, som i Rinkeby till exempel, när man antingen var på ena sidan eller en annan sida. Man kunde liksom inte vara kompis med båda, för antingen är det med oss eller så är det mot oss.
But Mats, if I understood you correctly, this is starting to be like attract even people from outside utsatta områden. And this is something I didn't really think about before, because it looks like this subculture is growing and starting to be not just local, to be more attractive even to adjacent areas, and to becomes both like a lucrative business model and an attractive subculture.
Ja, livet som insats.
Ja, du nämnde 200k för en som är goare.
Till exempel.
Kan det vara en rimlig summa? För
ja, absolut.
200k.
Ja.
Fuck.
Alltså, jag ser pengar vi kan tjäna här.
Om du säljer dem för 100k, hur kan du säga att du är 100 då? Sjunger 23 till exempel.
Men en sak som vi var inne på tidigare, som du har nämnt också, det är just hur kommer det sig att gängkriminaliteten har blivit som den har blivit? Från början så var det ett eller två gäng, nu är det mycket fler, och med tanke på internet så slås ju de här strukturerna ut. Du har ju berättat för mig att strukturerna ser inte ut på samma sätt. Förr i tiden så har man haft äldre personer som har vaktat området, tillåtit en yngre person komma till ett visst område, men nu har yngre personer tagit över hela området.
Ja, för förut skulle jag säga, det är min spaning, och lite när man pratar med äldre kriminella också, så förut var man ju, yngre kriminella var mer beroende av äldre kriminella. Antingen äldre släktingar eller andra äldre i området som hade kontakter kanske med utlandet, som kunde få in narkotika billigt, som kunde se till att det löser sig. Nu kan man som 20-21-åring med starkt våldskapital ha egna kontakter ner till Barcelona, till Spanien, till Holland. Sköta sina egna grejer, sina egna narkotikaaffärer, styra upp dem. För i det här våldskapitalet finns också en inbyggd betalningsförmåga. Jag har skjutit folk vet om det. Har någon en skuld till mig, kommer de betala. Jag har ett bra marknadsvärde, jag har en bra betalningsförmåga. Då får jag kanske köpa grejer på kontrakt, för att de vet vem jag är. Alltså på
det är
kredit.
Som det vanligt folk har en hög UC-ranking. Så de har ett eget parallellt system för kreditvärdighet.
Ja, men och precis så är det. Och likadant, har du begått de här morden så får du vara med i andra sammanhang. Du är en pålitlig person, du har mördat för ditt nätverk eller du har tagit ett kontraktsmord. Då får du vara med och lägga in...
Och har man golat, då är det som att få en betalningsanmärkning.
Ja, då blir du klippt.
Då kommer fogden och knackar på någon.
Ja, men så att det är intressanta strukturer här. Det är intressant... Och internet har gjort så att man är inte beroende av de här längre. Känner jag någon i Malmö kan jag lika bra själv åka ner till Malmö och hämta något. Eller jag har suttit på ett ungdomshem med en kille från Gävle. Varför ska vi kan göra affärer tillsammans nu?
Ja, det där känner jag igen. Mm.
Men det finns en bok som heter Gang Leader for a Day. Det är en antropolog i USA som heter Sudhir Venkatesh. På någon i alla vänster lyckades han övertyga någon gängledare i Chicago att få hänga med honom i flera månader. Och när gängledaren blev nog lite smickrad att en riktig akademiker vill komma och kolla hur han gör. Så han lyckas övertala honom. Så han bor med honom och till slut bor han i det här området i flera år. Och dokumenterar hur allting funkar. På villkoret att han skriver om hur mäktig den här gängledaren är i sin rapport.
Ja.
Och han kommer fram till att vad de här gängen har uppfunnit, det är egentligen en kopia av McDonald's franchise-modell. Som de har uppfunnit på egen hand för att det är det mest optimala sättet. Så du har fotsoldater, du har kreditsystem, du kan franchisa ut vissa verksamheter till andra områden och så har du total kontroll på ekonomin och allting funkar. Så det är inte så chockerande
egentligen. Det påminner om motorcykelgängen när du berättar.
Ja.
Det är ju en slags företag egentligen.
Ja, ja. Det är punkt och pricken.
They don't seem to me, like if we compare like, you know, traditional mafia, for example, with structure and hierarchy, and you don't do anything except if you get an order and so on. It doesn't seem to be that these gangs are structured in the same way. It seems like chaos more.
Ja, för jag tror inte de är intresserade, i alla fall inte de yngre, de är inte intresserade av att till en början så är de intresserade av att hamna i men de är inte intresserade av att underkasta sig någon riktig så här struktur. Man blir accepterad att bli någon. Kanske få vara en del av ett gäng. Men sen, man vill ju tjäna pengar och bli någonting mer än att bara vara... Man vill inte vara en dräng.
Men det är också så, som du säger, att många av de här som vi placerar eller olika gäng från polisens sida, när vi pratar med dem så säger, vad för gäng? Jag fattar inte vad du snackar om. Vi är inte några gäng. Det är vänner, vi umgås. Jag gör någonting med honom. Ibland så känns det som att den blicken vi har på oss själva, att vi är en organisation, vill vi också sätta den blicken på andra. Medan de själva delar inte den uppfattningen
alls. Bland det läskigaste jag läste var intervjun med han Dumle.
Exakt.
I Expressen. Han där han säger att vi är bröder. Han är min bror, men om jag vill döda någon, då har inte han någonting med det att göra.
Fast en sån inställning blir ju inte långlivad i den världen.
Men det är inte det.
Det är där vi är.
Ja, men han är ju inte högt rankad.
Nej,
han
är inte uppe i topp. Den är väldigt platt, organisationen. Det är han säger ju att organisationen är väldigt, väldigt platt.
Men det är därför de inte funkar.
Ja,
till slut kommer någon lista ut att ju mer... Ja, men det är som att när du börjar jobba på McDonald's. Du söker ju inte dig dit för att du vill ha struktur. Du söker dig dit för att du vill ha cash. Så om du kommer till deras värld, gängkriminella, och märker att fan, jag får inte betalt för mitt shit, jag har inte fått min cut, jag får inte det där, då blir det ju hämnd och mord och våld.
Och det är där vi har hamnat idag. Det är därför vi har så många olika gäng.
Det är därför det här är så jäkla läskigt. Därför att du vill ha en arbetsledare som säger nej, vi ska inte döda vi sitter lugnt i båten. Det har de inte, de kör sitt eget race. Vilket gör att de är helt likgiltiga. Det är som flygornas herre på amfetamin.
But there aren't anybody like among these like in these gangs who has a vision that they want to structure and build hierarchy and an organization.
Nej, Dumle säger inte att han kommer vara död när han är 27 eller 26.
Fast det finns ju enskilda personer som har kommit långt, som tjänar grova pengar, som tjänar tiotals miljoner. De vill ju ha en struktur under sig där de tjänar mer pengar, för att de har ju nytta av att ha utförare under sig som de kan lägga kontrakt på, som de kan låta köra transporterna, som de kan låta sköta distributionen åt dem. Så de vill ju ha en struktur under sig, medan de under vill ju så att säga klättra i den här strukturen, men när de blir tillräckligt stora så kan de mycket väl bryta ut sig ur den. Sen är det också så att man kanske inte vill samverka brott till viss del, men har man en yttre fiende så är det viktigt att ha den här strukturen, för att den innebär ett skydd. Om jag bor i ett område så har jag ett konflikt med ett annat område, kanske inte det, men då delar vi samma konflikt. De kommer komma hit och skjuta på oss, då måste vi ändå på något sätt försvara oss tillsammans. Men sen när det inte handlar om försvaret, så kanske vi tre här gör narkotikaaffärer och du och jag, vi har lite vapenaffärer och vi har lite andra affärer, men vi tillsammans har en gemensam fiende som vi skyddar oss mot. Sen kan vi göra grejer tillsammans här och kanske inte ha någon egentlig struktur mellan oss, men vi behöver varann och så här, vi har en gemensam fiende som vi...
So in this loose hierarchy, people who are maybe a bit higher up, they don't try to exert control on others. Like, for example, to say, okay, if you want to belong to our gang, you don't shoot except when you get the order from us. Nej?
Det var så mer förr i tiden, skulle jag säga. Inte nu. Om vi tittar på vårt område Järva så hade vi personer som styrde. Mm. Men nu är det inte så. För nu är det helt total... Det är ingen kontroll. Så vill jag påstå
det
förut. Ja,
det går mycket mer mot det. Ingenting är, allting är inte exakt likadant, men på, det går mycket mer åt det som du beskriver. Så om vi bara backar ett år i Husby till exempel, då var det rätt tydligt vilka som bestämde, vilka som skulle skjuta och inte. Nu har det luckrats upp. Så att det går mycket mot det du säger, att det är lösare och lösare. Men att det tidigare har varit rätt tydligt att några bestämt vilka som ska skjutas.
Mats, something that you talked about that is... And I know that's a problem. It's difficult to get witnesses to testify. How can this be better? What kind of like vilken skydd erbjuder ni till vittnen?
Det är ju jättesvårt ju, för att om vi har en tvåbarnsmamma som bor i ett område, som sett sin granne hantera ett vapen, och sen låser vi in den här grannen, men hans eller den här personen, då alla de andra är ju kvar där kring henne, och det, och så att jag förstår ju själv hur svårt det är. Men hur vi ska få det att bli bättre, det kan...
Anonyma vittnen till exempel, skulle det vara någonting?
Ja, kanske. Det där är en jättesvår fråga.
Jag har en viktig fråga.
Just a second, but what kind of protection then that you... Okay, now I witnessed a crime, okay? And I'm thinking, okay, maybe I want to testify, maybe it's the right thing to do, but... Then I come to the police, okay, but what kind of protection will you offer me and my family? What kind of protection do you offer these people?
Ingenting.
3 veckor i Maldiverna. Hade det...
Ingenting. So the...
Nej, men man kan väl få... Man kan väl kanske, beroende på hur allvarligt det är, så kan man väl få vara lite hemlig och kanske bli placerad på skyddad på ett hemligt ställe och så. Det är väl... Alltså, sånt kan man göra, men i grunden så erbjuder inte polisen mig vetligen något särskilt, för att hela samhället bygger ju på frivillighet.
Att du ska göra din plikt och se till att rättsstaten fungerar.
Det är jättenaivt.
Det har varit så, det har funkat jättebra.
Men åk om du tycker
att polisen erbjuder ingen...
Men vad finns det för alternativ? Vad skulle man kunna erbjuda?
Men Mats, om jag vittnar i ett mål där du har varit involverad i att gripa folk, och jag vittnar i det målet, skulle du känna dig trygg med att jag kommer vara safe efter den här vittnesmålet? Eller skulle du vara orolig för mig? Så här, shit, vad nice att Ashkan kom och vittnade, men fan, jag är orolig för hans säkerhet nu.
Nej, men oftast säger det ju... Det beror ju på vad man har vittnat om, vad man har sett och inte. Hur ska vi säga då? Om du har gått... Du kommer ut från ditt gym och så möter 2 personer som går in med väska, så berättar jag mötte 2 personer som gick in med väska här. Ja, det är ditt vittnesmål. Eller jag såg det här ändå. Det kom ju 2 personer, de sköt så här. Men om du som till exempel medlem i en kriminell organisation berättar, ja, det var mina 2 vänner som hette si och så som sköt, då klart, då kommer de ju göra illa dig. Men om du bara har sett någonting och berättar exakt vad du har sett, då det beror ju på vad...
Kommer inte de komma och klippa mig då? Jag är inte anonym. Jag kommer ju finnas med i protokollet. Det är väl som den här pappan som blev skjuten här i Hallonbergen.
Var det inte de hade ihjäl både fassan? Alltså 2...
Ja.
Hallonberg-målet var väl just att det var någon som hade vittnat.
De skulle vittna i en rättkommande rättegång, och de skar väl halsen. Alltså det var riktigt bestialiskt mord.
Diamant i Tills alla dör, han skrev också om någonting. I think they stabbed somebody. somebody's relative to death or something. They knocked on their door.
Ja, det var Hallonbergen, va?
Ja.
Är det något som pratas om inom kåren? Om, för att det här är ju en väldigt viktig pusselbit för att sätta dit de här personerna. Alltså att värna om vittnena.
Det är ju väldigt viktigt att stärka skyddet av vittnen. Och få fler folk att vittna.
Eller tänker man inom polisen att det är inte riktigt vår boll att ta. Det får nästa steg i kedjan ta hand om.
Ja, det är väl egentligen är det hela samhället som borde ta ansvar för hela rättsprocessen. Polisen har ju till exempel inga lägenheter att dela ut. Eller, eller vi har ju ingen, vi kan inte, polisen kan inte göra så att någon får en skyddad identitet.
Fast det där man försöker från polisens sida att göra det att med mjuka värden liksom forma olika personer och känna mer tillit i samhället för att delta mer i olika processer. Det är väl så vi jobbar som områdespoliser.
Then they die.
Ja. Men jag skulle säga så här, att hela det här diskussionsämnet är ju, jag ser Mats att du inte svarar fullt ut på frågorna, och jag kan känna själv delvis också att det här är ju ett jättestort problem, för att om vi är helt öppna och ärliga med att men det finns inte så mycket skydd och så där, det blir liksom,
jag fattar,
det fuckar upp rätt så mycket för oss. Ja. Vi vill säkert gärna glömma den här frågan och gå vidare.
Ett mjukt värde kommer inte stoppa en kniv mot min hals för att jag suttit i rättssalen. Jag vill kunna sitta i rättssalen och säga allt jag har sett, men jag kommer inte göra det.
Fast med mjuka värden så kan fler personer komma och vittna, och då är sannolikheten att din strupe används.
Det är sant.
It's evolution. The ones who will witness will die. So.
Fast skillnaden är att jag gör ju det. Jag vittnar ju. Jag har vittnat 10 gånger i år i gängmord. Jag tycker att ett sätt att visa ledarskap är att visa att man vågar vittna. Jag har ju varit nere och vittnat på dödspatrullen i Danmark. Jag pekade ut den ena gärningsmannen i mordet i Husby och stod för att det var han. Han blev dömd inte bara på vittnesmål men på andras. Så jag, det är mitt sätt att visa ledarskap, eller vad man ska säga. Att visa att poliser visst vågar och vara med i de här sammanhangen. Och nästan alla de här kriminella som jag vittnar emot, de vet ju vad jag heter i förnamn till och med. Och då brukar jag prata med andra vittnen och sagt att de här personerna har mycket större anledning att vara förbannade på mig än vad de har varit förbannade på dig. Du har beskrivit en silverfärd bil som har lämnat. Jag har berättat vad de heter. Det är mig de kommer vara på. De kommer inte vara förbannade på dig.
Men är det inte skillnad mellan dig som en tjänsteman och en allmänhet som de har med olika typer av incitament kan skrämma och därmed göra passiv?
Jo, absolut är det så. Att det är ju ännu svårare för vanliga människor.
Mm. Du vet ju till exempel att, jag menar, om det skulle bli någonting mot dig så kommer du ha en hel kår bakom dig. Alla kollegor som kommer säga...
Min fru och mina barn är inte lika imponerade av det resonemanget.
Det förstår jag helt och hållet. Och att man aldrig blir det som anhöriga. Men att man ändå har kollegor som säger men vi finns här så mycket vi kan. Och det känner nog också de på andra sidan, att poliser jävlas man inte med på det sättet. Men
förhoppningsvis.
All respekt för anhörigas perspektiv. Det är en annan värld.
Men Mats, jag är lite nyfiken på... Du har ju varit med och figurerat i... Diamant Salios bok Tills alla dör. Ja. Du har ju också varit med i Lasse Wierups bok Gangsterparadiset, va?
Det stämmer.
Och du ändå är med och ställer upp i olika sammanhang. Vad är det som gör att du ändå vill prata om de här frågorna?
Nej, det så tycker jag att det är viktigt. Det här är ju viktiga frågor att prata om. Och det är viktigt att kanske visa... Ja, jag har ju också åsikter om vad jag tycker om lagstiftningen och om så att bilden blir vad jag ser i de här områdena. Till exempel, jag har ju varit ute nu och pratat om unga kontraktsmördare och den typen av grejer. Det är inte säkert att vanliga människor eller vi i Sverige känner till hur illa det ser ut. Och den bilden är rätt viktig att lyfta fram och beskriva samhällsproblem för att också kanske... Ändra lagstiftning, ändra vissa saker så att vi kan komma till rätta med problemet. Men då måste också folk känna till problemet.
Kan du berätta om just kontraktmord, hur det går till från början till slut?
Ja, alltså... Det finns ju... Ja, vi måste klippa nytt här.
Okej, ja.
Jo, men ett kontraktmord är ju bara... Alltså, man kan beskriva hur ett mord går till. Sen ett kontraktsmord, det är ju bara att man har beställt någon som ska utföra det. Men om man har bestämt sig för att man ska ha ihjäl någon, då får man ju bestämma, vill man lägga ut det här på någon annan? Eller vill jag faktiskt göra det själv? Det kanske finns en heder som säger att jag faktiskt måste göra det här själv. Om någon har våldtagit min syster, då kanske jag inte kan be två snorungar göra det här, utan det kan ju faktiskt vara så att hedern vill det. Eller man vill faktiskt tycka att det här ska jag göra själv.
Och vill spara pengarna.
Ja, det kan man också vilja göra. Nej, men det, och i olika nätverk finns det ju, vissa nätverk skulle ju aldrig lägga ut en skjutning på någon annan, för de vill göra det själva, trots att de är äldre. Därför att det är en del av deras, ja, de lägger inte det här på någon annan. Så att det där, det är ju lite valet. Men om vi då kommer fram till att vi faktiskt vill lägga ut det på entreprenad, då kan man ju höra sig för om det finns någon som vill ha ett kontrakt och vad de...
Och hur kan man göra det då?
Ja, där känner ju folk ofta någon som känner någon. Eller det kommer förfrågningar från ungdomar. Finns det några kontrakt man kan ta? Och då, ja, men då kanske någon hör av sig till dig. Vet du om det finns något kontrakt? Ja, jag ska kolla. Ja, det finns en på det här. Bara, ja, hur mycket vill de här ungarna ha? Ja, de vill ha en 300 att dela på. Ja, men det är okej. Okay. Och sen så gör man upp...
Är det då de här krypterade telefonerna kommer till användning?
Absolut. Eller? Allt det där går ju... Om det inte går på fysiska möten, så går det ju alltid på...
Skattar de för de pengarna?
det är svårt att tro.
Finns det en SNI-kod
Ja, en avdragsid. Man får dra för tjänstekläder.
Ja, men du startar företag, så måste du tala om vilken verksamhet du sysslar med.
Det är dyrt också. Det är avdrag för den här trycklägenheten, för tryckbilen som ska bränna till kläder som ska köpas in. Ja. Kanske telefoner som man inte kan använda igen.
Obekväm arbetsstil.
Ja, ammunition, man kan inte jobba den här dagen heller på vanligt sätt. Du förlorar arbetsinkomst också. Ja.
Du som du har svensk bakgrund.
Ja.
När du har jobbat med de här frågorna och sett, fått en inblick i den här världen med heder och machokultur och sättet att se på livet, har det varit liksom spännande att förstå den världen? Har den varit väldigt främmande för dig samtidigt? Vilka reflektioner har du gjort?
Blev du nazist?
Nej, jag blev inte nazist. Men jag kom ju från en, vad ska man säga, som en välbärgad villaunge, kan vi väl säga. Ja, men en svensk bakgrund. Mina föräldrar kommer från utifrån Stockholms skärgård. Rätt jordnära person som jag ändå har kommit in i den här miljön. Jag har ändå gjort 28 eller 29 år i förortsmiljön. Så att jag har ju sett hur Sverige har delvis förändrats. Det har kommit nya invandrargrupper, och det har skett utvecklingar, och sen har vissa, ja, men vissa företeelser liksom kommit fram och växt och försvunnit och allt det där. Så jag har ju sett själva utvecklingen. Nu glömde jag fan bort vad du frågade.
Jo, men när du fått inblick i den här världen och jämför med din egna värdering, vem du är, hur främmande är det? Hur mycket har du kunnat förstå den världen?
Man har ju lärt sig att förstå den. I början så försökte man ju lära sig förstå personrånare. Sen försökte man lära sig förstå värdetransportrånare, hur de tänker. Och sen nu försöker man förstå hur de som begår synnerligen grova narkotikabrott, hur de som smugglar vapen och de som begår mord tänker. Det är liksom en gradvis förändring i hur man tänker, hur samhället har förändrats i de här förorterna och hur de tänker. Och det har ju liksom, ja, det är det som har varit mitt jobb, men att försöka förstå de här och sätta sig in i hur de tänker. Men jag tycker ju, många av de här personerna som gör de här sjuka grejerna, de är ändå rätt fascinerande som människor. De är rätt roliga att snacka med, och de har ju sin charm, trots att de begår fasansfulla och vedervärdiga saker.
Är de onda, eller kan du förstå på visst plan varför de är den de är idag?
De är sköna personer som i vissa lägen helt saknar spärrar. Typ. Mm.
Men om jag ska tolka om Mustafas fråga så här. Du som är svensk bakgrund, som kommer från skärgården och kommer till förorten och ser massor med personer med utländsk bakgrund begår de här brotten. Mm. Skapas det inte förakt hos dig kopplat till de här människorna, och kanske kopplat till deras bakgrund, att de begår de brott som de gör?
Jo, men till viss del kan man ju bli förbannad. Alltså, när den tusende personen skrek att den skulle knulla min mamma, det är klart man blir förbannad. Tänker nästa person som skriker så här, kommer jag så sönder. Alltså, det någonstans tar ju på en när man blir utsatt för grejer. Personer som man inte ens vet vem de har. Aldrig träffat dem förut, vet inte vad de heter. Men helt plötsligt är min mamma det, ett sexobjekt för dem. Eller det kanske inte betyder riktigt så. Mm.
Brukar inte du säga så här, ska du knulla min mamma? Fy fan vad äcklig du är. Ja. Hon som är så här gammal. Ja. Ska du knulla henne? Så säger en del kollegor faktiskt.
Har du sagt så någon gång?
Ja, min, ja, nej, det har jag inte.
Ja, men däremot har jag tagit upp frågan om som knullar alla poliser. Du brukar säga att de flesta poliser är män och rätt många över 50. När började du känna att du hade den här dragningen? Då brukar man... Då brukar folk bli rätt arga till slut.
Avväpnar de eller lackar de ännu mer?
Ja, han alltså, säger ibland ju, så känner man ju för retas också.
Han säger ju implicit att de är bögar.
Men jag funderar på en annan grej. Den här attityden, det finns ju en video som har snurrat i sociala medier där det står ett par poliser som ska, det är någon avspärrning och så lite folk där och så står det några poliser vid avspärrningen för att hålla folk lite på avstånd för deras kollegor står och jobbar. Och så börjar killar, kan de vara 25, 28, kanske, jag vet inte åldern, men det är 20-årsåldern någonstans. Börjar skrika extremt aggressivt till polisen. Du ska ställa dig där, du ska inte säga vad. Du vet, så här som att de styr över polisen. Och så står bara polisen där liksom och med straight face. Skulle det inte vara bättre i ett sånt läge att polisen drar fram batongen och spöade på dem? Något utav helvete. Ja, men, som en markering att vem är det som bestämmer?
Vad, vad tror du han ska svara på den? Jo, det borde vi. Vi borde ta fram.
Om du tänker ett annat land. Hade du gjort så i Polen så hade din batong bytt plats med halsmandlarna bakvägen. Förstår du? Alltså, du hade aldrig accepterats. Åk ner till Kroatien eller gamla Jugoslavien. Åk ner till något normalt land.
Är det bara jag som känner att den här frågan har dykt upp många gånger? Ja, och jag har svarat på den så många gånger.
Kom på något originellt istället.
Jag är nyfiken på vad Mats säger.
Nu vill jag höra vad Mats säger.
Nej, men jag tycker man blir rätt avtrubbad för sånt här. Och ofta så tar man ju inte åt sig av det. Man låter det rinna av sig. Men sen ibland kan det ju vara situationen om man blir extremt irriterad på det. Men då får man ändå försöka vara proffsig.
Jag omformulerar det. Ja. Då har andra där runt omkring som har sett vad som har hänt. Då kanske skulle vilja prata med polisen. Men de ser att polisen behandlas som små som nedskräp. Och ingen står upp för sig. För ni har era reglementen. Ni ska inte bli arga. Ni ska vara professionella. Och då varenda unge ser ju detta. Att nej, det är inte polisen som bestämmer. Det är ju han den kriminella. Det kan du ju se ute på gatan. Är det då konstigt att du uppfattar ju inte att i de här områdena...
Nej, du menar att vi tappar auktoriteten?
Ja, fullständigt. Ja.
Och det här skulle jag säga, det händer och det har hänt, men det sker inte i samma utsträckning, i vart fall i vårt område.
Nej,
för att man har verkligen, man visar, man kör hårt mot hårt. Och i vårt område så har inte vi... Det här problemet hade vi 2015, 2016. Ja, det här ser du ju inte hos oss längre.
I vårt område, ska jag säga.
Men svaret på den frågan... det är klart att i den enskilda situationen, om polismannen har möjlighet och har befogenheter, så kommer han använda våld. Men det vi vet är att polisen är oftast underbemannade. Och om polisen börjar vifta batong så kommer 10 som hoppar bakom och gör en kickspark i ryggen på honom, och då hamnar vi i ett underläge, och det vill inte polisen hamna i.
Är det inte också att av 100 interaktioner i sådana här områden så är det en som kommer upp på sociala medier, och så tror man att det är alltid sådär.
Definitivt, och i 99 andra fall så är det polisbrutalitet åt andra hållet.
Problemet uppstår fortfarande att just den av 100 som syns i sociala medier, det är den som ungarna ser.
Nej, för att om det nu på gatan inte ser ut så på riktigt, så är det ju det de ser på gatan. Det var ju det du själv sa förut också. Om det inte ser ut så på gatan, så är inte det ett problem. Om det är bara en av 100 gånger.
Mats, kan du berätta om ett case som du minns och är lite extra stolt över, som var... Se gärna vad de heter också.
ni kan få ett roligt case och ni kan få skratta här.
Ja.
Det var säkert 10 år sedan, men det var en chilensk filmfotograf som var i Rinkeby och skulle spela in en film. Det tog inte 10 minuter förrän han hade blivit rånad på sin tv-kamera. Där. Det är i sig inte så speciellt roligt, men de här... Ja, där är historien slut. Nej, men han la ut den här tv-kameran på Blocket. Jag skrev så här: jag är en fattig student, jag har fått en filmkamera av min farbror, men tyvärr har jag tappat bort alla sladdar. Den såldes för sig och så mycket pengar. Den här chilenska filmfotografen hade en svensk flickvän som hittade den här kameran på Blocket. Förstod att det måste vara den här kameran. Så de tog kontakt med polisen, och i det här fallet var det jag. Så då hade vi en kamera på Blocket. Vi visste inte om det var gärningsmännen som låg bakom annonsen eller om det var någon annan. Så vi bestämde oss i alla fall att det skulle göra en provokation. Så vi svarade på den här annonsen. Vi skaffade en kontantkortstelefon. Och jag la till mig med en värmländsk brytning. Ja, det var ju några killar som skulle göra en road movie och var intresserade av att köpa en tv-kamera. Så vi stämde träff med de här pojkarna.
Var har du fått det därifrån?
Ja, det, men det kan alla svenskar bara. Erma, kan du bräck? Så.
Ja, okej.
Okay. Ja, men då visste jag inte heller om de som skulle komma dit. Jag är rätt känd i Rinkeby-Tensta om de skulle känna mig. Så att jag hade lagt på mig en rågblond peruk, någon palestinakal och någon sån här pippitröja.
Så för det är så de är klädda i Värmland.
Ja, i alla fall. Jag tänkte på något sätt inte se ut som Mats Rindström. I alla fall. Så jag åkte och träffade de här killarna kom. Och de hade med sig en väska. Jag hade ju ett gäng dolda spanare med mig också som var i området här. Och jag pratade med dem.
Känner du igen dem? Visste du vilka
de var? Nej, jag visste inte vilka det var. Men när jag pratade om här så tappade jag lite då min värmländska. Jag fick försöka fånga upp den igen. Men i alla fall, jag hade med mig en lapp som med det här serienumret på kameran. Och det visade sig att det var den här kameran. Så jag sa till mina spanare att de skulle komma fram. Och det gjorde de då, så grep de dem här. Då hade de med sig en pistol som hade tänkt att råna mig på pengarna också. Men det var rätt bra. Men det roliga var sen. Då tog jag av mig peruken och då så säger de killarna: "Ey, det är du är Mats va? Jag har hört om dig." Så här. Och alltså nu de andra i Rinkeby, de kommer skratta åt oss. Vi har skämt ut oss fullständigt. Bara för att de hade låtit mig då i peruk och allting lura dem till den här platsen så vi kunde gripa dem. Ni får ursäkta mig för min teatraliska brytning här.
Vi kunde också like
menar du värmländskan eller orten svenska?
Båda. Alla värmlänningar och alla som har någon form av brytning.
Vi kunde också like made an honest ad in blocket. Jag fick den från min farbror. Please note, my uncle is a criminal. Full disclosure. You put a lot of work into like catching these people and your colleagues do the same. Is it frustrating sometimes when you see that maybe you catch them and they don't get sentenced, or you see that they spend like very short period in prison and they're out on the street right away? Is this something that is like frustrating, or do you treat this, okay, this is the system, I just like have to do my work and that's it?
Det kan ju vara rätt frustrerande, men också man får förlika sig med hur systemet fungerar. Det är inte jag som stiftar lagarna, utan jag får presentera en bra förundersökning, göra ett bra jobb och sen blir det vad det blir. Och jag får försöka inte bli arg över fel saker. Jag måste bara göra ett bra jobb och se till att vinna. Sen vad straffet blir, det är upp till andra, mycket klokare människor att bestämma. Annars blir man jättefrustrerad för fel saker. Man får göra det bästa av det och sen man försöker gå vidare. Sen kan man försöka påverka systemet genom att gå ut i media eller på annat sätt och prata om hur viktigt det är att vi höjer straffen för grovt vapenbrott till exempel eller på annat sätt.
Men tror du att systemet just nu är tillräckligt rustat för att krossa gängen?
Nej, det tror jag inte riktigt. Men det fattas en del kloka beslut. Till exempel att man slopade straffrabatten från 18 år. Jag tänker att om jag skulle få bestämma så skulle nästa steg vara att vi skulle få se rätt många 17-åringar som fick 8-9 år för mord. Så att man plockade bort den årskullen. Så att man liksom tittar på vilka är de. Nu har vi tagit bort 18-åringarna i alla fall. Dämpat deras entusiasm att göra mord. Hur gör vi med 17-åringarna? Vad kan vi göra med 16-åringarna? Sen någonstans så man kan ju svårt att tänka sig 8-åringar. De kan inte ens lyfta pistolen. Så det finns ju ett begränsat spann av hur långt det man kan lägga en skjutning. Men 17-åringarna vill jag hitta verktyg för.
Men bortsett från mängdrabatt och straffrabatt, vad finns det för konkreta åtgärder som du ser skulle ge resultat? Vi pratar om anonyma vittnen, nu pratar man om visitationszoner. Vad tänker du själv, vad skulle vi behöva ha mer för åtgärder som inte vi har?
Det finns ju, jag kan tycka att man ibland kan titta på de andra nordiska länderna. Vad har de för olika lagstiftningar? Det är ändå demokratier som, så att säga, som vi kan respektera och så. Och har lätt att applicera deras lösningar. Det finns ju till exempel den här gänglagstiftningen de har i Danmark kanske är bra, att man får dubbla straff för gängtillhörighet i vissa delar. Det kan vara sådana enkla grejer som automatisk skyltavläsning på vissa platser och annan typ av väl enklare lagstiftning som vi kanske inte har. Visitationszoner tror jag inte så mycket på. Där har vi ett rätt starkt stöd i lag. Men att visitera folk vilka vi vill ändå. Jag tror inte vi kommer vinna så mycket på att ha de här zonerna, även om det kanske ser bra ut.
Jag har träffat någon polis som är för det där. Mm. Det är bara symbolpolitik som högern har kommit med för att vara slagkraftiga.
Frågan är om någon polis vet vad konkreta visitationszoner innebär.
Nej.
Arlanda är väl en sån när du ska på flyget.
Ja, då är alla visiterade.
Ja.
Men finns det ingen vinning med att, för jag är fortfarande fast i det här med att en kultur uppstår när det finns några som gör något som är värt att härma för andra. Annars uppstår inte en kultur. Och det här med socioekonomiska faktorer, det verkar inte så många seriösa människor tro på längre. För jag menar bara argumentet att du ser de tjejsyskonen som växer upp i samma miljö, ingen av dem blir kriminella.
Nej, men det köper jag inte. Like this argument about like there is like no culture environment where the women are as violently criminal as the men. So not the girls, but like the majority of the, even the guys, I would say. Yeah, it's not the majority of the guys there who are criminal. Yeah.
Så det kan inte vara den starkast pådrivande faktorn att det är socioekonomiska faktorer.
Nej.
Och om det är någon sorts kultur som finns där, då är för att det finns en minoritet som får status av att bete sig på ett visst sätt så att andra härmar. Finns det ingen vinning att föra bort alla människor som visar såna här tendenser i så tidig ålder som möjligt? Säg att du är 15 och visar, om det går att juridiskt sätta en gräns. För att den här personen uppvisar gäng tillgör saker som tyder på att den är med i ett gäng. Bort med den personen.
Men det gör ju socialtjänsten.
Vilka gör det?
Socialtjänsten plockar ju folk som är 15. Om polisen skriver orosanmälningar och tycker att de är med i gäng och så. Då kommer de ju omhänderta dem. Eller i alla fall.
Vart hamnar de någonstans då?
Ja, det beror ju på hur gravt eller grovt det är så att säga. Men de jobbar ju och ännu tidigare än så. Nu är jag dålig på exakt vilka åldrar man gör vad med. Men och vi från polisens sida försöker ju jobba mycket med att kartlägga de här unga personerna så att socialtjänsten så tidigt som möjligt kan gå in med åtgärder, skriva de här orosanmälningarna till socialtjänsten. Den här killen, han hänger med de andra som har skyddsväst på sig, han åker med bil tillsammans med dem, han löper stor risk att dra med sig i det här gänget. Vi ser att han får springa små ärenden åt dem, då kommer socialtjänsten kanske omhänderta honom.
Men han är en av dem som härmar. Jag vill åt de som har skyddsvästarna som den här 15-åringen härmar. Ja. Det är dem jag vill plocka bort.
But the problem is the system seems to be always a couple of steps behind.
Ja.
Like for example, a person who's like very problematic, de borde få sluta en ungdomsvård. Like they are like in a open home instead.
Mm.
For example,
där barnkonventionen har stor
and
plats
and who till. Can like basically leave when they want to leave and so on.
Yeah.
You're supposed to get like 7 years, you get 2 years instead and so on. Like always two steps behind. So I don't understand why is it the case. Like it seems somehow that everybody understands this, but it's moving too slow.
Och en redig ADHD-utredning på samtliga.
Ja.
Men just det att alla saknar spärrar. Jag tror det finns någonting där.
Ja, absolut.
Like du är hela tiden ute efter en dopaminrush.
Egentligen är allting tjejernas fel. Ju. Om inga kvinnor valde män som var kriminella, då skulle ingen vara kriminell. Det är deras fel. Nej.
Du, hur länge har du varit feminist, sa du?
Där fick jag hela världen på mig.
But actually, there is a point.
Ja, det
there
är det.
Point, det är klart det finns en poäng.
Ja.
För det verkar ju som de här gangstermänniskorna, de får ju en status och tjejerna vill ju just ha dem också.
Fast varför det är inte tjejernas fel. Det är ju problemet är att du kan komma undan med det beteendet. För att om du betedde dig så och blev bortförd ganska snabbt, då finns det ju inget värde i det att ha. Då kommer ju inte någon tjej bli attraherad av
det. Men tjejer har alltid fallit för de farliga killarna.
Nej, inte de farliga. De som har status och kan erbjuda stabilitet.
Nej.
Av någon...
I tidig ålder så är det mer...
Ja, men också spänning. Där oförutsägbarheten, att man vet...
Det är spännande.
Exciting.
Ja, men brudare
sådana. Men det man behöver förklara för de här killarna, det är att
du är lite farlig nu och du är lite spännande, men den här bruden, hon kommer så att gifta sig med Johan som är stabil, som har 9-5 jobb och spelar innebandy på onsdagar.
Kommer hon verkligen göra det?
Ja,
om det hon bor i Rinkeby.
Det är honom, för Johan, det är honom som spelar. Hon kommer gifta sig
med. Hon kommer gifta sig med sin kusin som alla andra.
Men Bill Gates har fått ligga kanske 1000 gånger mindre än de här killarna.
Tror du det? Tror han har fått ligga? Tror du det? Mindre?
Ja, det är trumt att titta på honom.
Men ändå är han ju extremt rik.
Ja, men han Elon Musk då?
Han får ligga.
Elon Musk is something else.
Han får ligga. Han är fan barn med typ 8 olika kvinnor.
Ja, ja, det är bra förebild. men ungdomar har ju lite skev bild av status också.
Ja, det har de.
Klart de har.
De har en väldigt skev bild. Och finns det ingen bra... Alltså, i Sverige har vi ju ingen riktigt närvarande vuxenvärld. Vuxenvärlden säger till barn att de har en massa rättigheter och du ska göra allt som känns rätt. Du kan ta egna beslut som påverkar resten av ditt liv, typ byta kön och annat. Och så vidare och så vidare. I ett normala samhälle så är ju vuxna mycket mer satta gränser. Det här är vad som gäller. Går du utanför detta så får du konsekvenser, kännbara konsekvenser. Och det lär man sig som tvååring. Men inte i Sverige. Jag tror det gör en stor skillnad. Att när du själv blir vuxen, då kan du börja tänka som en vuxen. Men låtsas inte att du är en tung jävla Al Capone när du är 13,5 bast.
Alltså jag tror inte det där uppfostran funkar på någon som totalt saknar spärrar. Jag tror inte det.
Nej, den lilla gruppen som saknar spärrar, ja. De får, det är ju där arbetslägrena kommer in.
But I would say it wouldn't even like work with. I think the environment like plays a big role, because if your peers, if you are in a social circle where your peers are getting status through criminality, there isn't much actually that you can do even as a parent.
Plocka statusen av dem.
Nej, exakt. Jag tror inte heller det.
It will not work.
Du får plocka statusen av kriminella. Nej, de kriminella inte har status.
Ja, men det är därför jag menar att de måste föras bort på ett humant och konstruktivt sätt. Inte arbetsläget.
Du har fortfarande status när du sitter i finkan.
Nej, men du ska inte in i finkan.
Du ska
typ till Neverland.
I think
Neverland? Yeah. Arbetsläget?
Ja, jag tror att istället för att omplacera barnen, man ska omplacera familjen. Outside of Rinkeby, for example.
Du menar dig ut...
Mats, vad tror du om att legalisera cannabis?
Det är faktiskt en relevant fråga. Ja. Finns det något värde i att klippa den ekonomiska makten i de här gängen via cannabis? Utifrån vad du ser och har sett.
Jag tror ju inte på att legalisera droger.
Varför inte?
Jag tycker man droghandeln är en så viktig del av det här, bara för att man då gör man bara lättare för folk att fastna i drogmissbruk. Det farligaste med drogmissbruk, det är kanske inte själva användandet, utan det är att man är... Jag brukar säga att det farligaste är att man är ett telefonsamtal från organiserad brottslighet när du håller på med narkotika.
Ja, men det klipper du om det blir legalt. Ja. Då kan du gå till Systembolaget, behöver du inte åka till dem i Rinkeby?
Ja, men det kommer ju inte fungera så.
Varför
inte
det?
Kommer det vara, jag vet inte, kommer det säljas i butiker bara då?
Ja, vi leker med tanken, eller något. Vi leker med tanken att de droger, eller cannabis står för en stor andel av deras intäkter. Om det hade sålts av staten, skattats till ett konkurrenskraftigt pris där du har hög kvalitet, bra pris så att gängen inte ens kan konkurrera ekonomiskt.
Och du får till och med lämna tillbaka det du inte har konsumerat.
Ja, vi kör på det. Vi säger att man får det. Då skulle väl en stor andel av deras pengar ryka, vilket skulle göra att de får svårare att köpa vapen. Skulle det göra det svårare för dem att köpa vapen?
Ja, om de har mindre pengar är det väl svårare.
Ja. Så, men, för,
and it becomes a less lucrative business as well.
Ja, precis. Så, finns det inte en win-win situation här då? Av att totalt klippa den inkomstkällan från dem? Bortsett från det moraliska, det är en annan diskussion. Om vi bara tänker rent krasst.
Pragmatism.
Mm.
Alltså det är, narkotikamarknaden står ju för en väldigt stor del av deras, alltså det är mycket det man konkurrerar. Det är det lättaste sättet att tjäna illegala pengar för dem.
Men kan det vara så att om det skulle vara legalt att cannabis skulle vara legaliserad, då skulle man fokusera mer på kokain och andra grejer och försöka kompensera den inkomstförlusten?
Marknaden är inte så stor. Exakt. På de drogerna.
Det är inte lika stort.
Du kan inte hålla, du kan inte finansiera lika många gäng bara med kokain och sådana där grejer.
Ja, det finns rätt mycket andra droger än hasch.
Ja, men om du tar hela drogmarknaden så är cannabis en väldigt stor del av den. Det är kanske över hälften.
Ja, det vet inte jag hur stor, men det är klart att den är en stor del av det.
Alltså
det,
jag röker ju ett hektar gräs på varje lina kokain jag drar.
Ja. Ja. Där är du lite unik.
Alltså.
Ja, det är viktigt ändå för att försöka, ja, men man kan säkert titta på olika lösningar hur man ska kunna komma åt den här marknaden och hur man ska kunna strypa möjligheterna för dem att tjäna de här pengarna.
Jag var ju i Vancouver, jag tror det är så i hela Kanada, där säljer de ju cannabis i butiker, alltså som är licensierade. Mm. Poliserna kan fokusera på andra grejer än att jaga ren mark.
Nu har Sara Skyttedal från KD.
Jag såg det.
Och
This was unexpected.
Vill utreda frågan om att legalisera cannabis. Hon har ångrat sig.
Säger hon. Va? Är det sant?
Ångrat alltså sig från sitt nya statement?
Precis, alltså från förr.
Aha,
så
aha,
var ju, hon var ju väldigt stark för mer restriktiv narkotikapolitik.
Well, I think it will happen eventually.
Alltså, om vi tittar på många andra länder så är det här, så som du sa innan, att om vi tittar på våra grannländer som ändå har demokratier, så kan man också titta på många andra demokratier runt om i världen som har tänkt om i frågan om narkotika och kommit fram till att det är ett krig man har förlorat för länge sedan. För att krig tar ju till slut. Men det här kriget har bara fortsatt och kostat mer liv. Det kanske är dags att vi börjar omvärdera vårt sätt att se på det här. Och lyssna på Folkhälsomyndigheten som vi har gjort under pandemin. Där de säger att de vill utreda om det här är fortfarande en bra väg att gå. Och lyssna på expertisen som vi har gjort med covid. Som också säger i Sverige att det här funkar inte. Ni måste omvärdera det här. Tror du att det finns en konservativ instinkt bland poliser kring den här frågan? Att det är bara en känsla att så här, vi ser skiten. Kom inte att tala om för oss att vi ska legalisera det här. Liksom, att det är en väldigt stark känsla man har ryggmärgen.
Jo, men man har ju sett narkotika som ja, men det är ju en av de tydligaste stämplarna på att någon har ett kriminellt liv eller kriminella värderingar. Så att det är ju så tydligt förknippat med det, och man har ju varit i grunden mot all form av narkotikaanvändning.
Förutom alkohol.
Och så narkotika.
Ja, men om alkohol hade varit förbjudet, då hade vi haft samma grejer. Alltså då hade de som sysslat med alkoholsmuggling hade haft kriminella värderingar.
Well, in America under the prohibition.
Al Capone var det som byggde sitt på det.
Nej, men, ja, men för det är ju så, narkotikahanteringen i de här kriminella gängen vill ju bara tjäna pengar på någonting. Om de skulle kunna tjäna pengar på ryggstöd så, och det var superlukrativt, så skulle de ju hålla på med det. Det är bara att det.
Ja, men de vill ta genvägar.
Ja,
det är enkelt att pengar. Sälja en femma.
Men en intressant fundering, om vi skulle ha ett Sverige helt utan kontanthantering, skulle du kunna gå och bedriva narkotika?
Vi har ju Swish.
Ja, men det syns ju.
Ja, men hur många har åkt dit för Swish-betalningar?
Det vet ju inte du, men det vet jag. Det är ju första vi kollar upp.
Hade du sett vad som hände på min Swish, så hade du undrat hur fan inte jag fått ett samtal från en åklagare.
Ja.
Så att uppenbarligen så är det ju inte heltäckande.
Jo, men eftersom det hände så lite på din Swish har vi inte intresserat oss för det.
Se det som en förolämpning, Chang.
Ja, dina transaktioner är för ointressanta ännu. Ja, nej, men ett helt kontantfritt samhälle, det är, alltså visst, det går ju att göra vissa grejer, men om du ska köpa en femma hash för kryptovaluta eller hålla på och swisha, det blir synligt hela tiden.
Problemet blir, hur ska jag då tjäna svarta pengar om det är kontantfritt?
Det är problematiskt.
Så kan vi inte ha det.
Nej.
Det, alltså hela byggbranschen kommer gå under, inser du det?
Nu får skärpa till det.
Men kan du förstå dem som har det argumentet då? Att okej, cannabis, om man bara krasst vetenskapligt tittar på det, så är det inte ens i närheten av skadorna som alkohol gör. Så det finns inget medicinskt argument för det. Varför kan vi inte bara legalisera det för att klippa banden de här ekonomiska banden hos gängen.
Det är i alla fall aldrig fel att titta på det, men som ni var inne på, om man tittar på det, hur skulle det se ut, vad skulle det, om man kan se att det till exempel skulle ta bort ett antal miljarder från de kriminella gängen och strukturerna skulle ändras, då kanske det är värt att titta på det, vad vet jag.
Om det hade stått för sig 40% av gängens inkomster, hade det varit värt det då? Utifrån vad du ser, för du är ju i, du ser den här världen. Skulle 40% av deras inkomster ha en stor betydelse för ditt arbete som polis?
Det sitter långt inne mig och legalisera droger, det känner jag.
Det gör det va?
Ja, det gör det.
Och tror inte du att det är en del av problemet? Inte hela, men en del. Nej, men på riktigt.
Vad fan menar du med det här?
Nej. Alltså att det finns en så stark motstånd inom poliser.
Men det är inte poliser polis... som stiftar lag.
Jag vet. Men det är ändå de politikerna lyssnar på.
Ja. Men jag är inte emot droger för att folk tycker att det är roligt att röka på. Jag är emot droger för att det är dåligt för människor att använda droger.
Mm. På vilket sätt? Dåligt?
Ja, men därför att när man använder droger, det påverkar igen som människa att göra dåliga saker. Och håller på med den ena drogen så ligger det när, alltså det finns ju, det blir rätt stora skadeverkningar i samhället av droger och olika saker.
Är du emot alkohol?
Det är ju också ett, jag nyttjar ju alkohol själv, absolut. Men det är ju inte bra för alla människor med alkohol.
Men det är väl inget bra för alla människor.
Nej. De flesta skit du har åkt på, och som jag också åkt på, hur mycket av det är alkoholrelaterat jämfört med cannabisrelaterat som vi åkt på?
Ja, alla som jag har tagit in nästan har ju också rökt på cannabis och tramadol. Alltså, jag har inte rökt på cannabis, men alltså, av de man plockar in är ju en jättestor andel påverkade av vad heter det, THC och tramadol. Det är ju nästan så här basmat för de kriminella.
Basmat.
Ja.
But it's not like it's cannabis that makes them commit crime.
Nej, det är det inte. Egentligen ska man kunna titta på rökning som ofta är den första så här normbrytning som man gör i tonåren. Kanske som 11-12 när man provar att röka.
Alltså nikotin bara?
Ja, alltså det är ju där någonstans man börjar.
Eller amning.
Ja, men alla som röker är inte kriminella, men alla som är kriminella röker. Till exempel.
Exakt.
Ja. Så det är ju ett första normbrott sådär, på vad som, ja, men man vill prova.
Har du fått in någon buse någon gång som inte röker?
Som är hälsosam.
Vilopulsträck.
Nej, men alltså, det är klart att jag har frihetsprövat folk som inte röker, men inte som har varit med i något kriminellt gäng.
Men om du hade varit en kille i ett kriminellt gäng och så märker du att han är inte alls klädd som de andra, byxor med pressväck, skjorta, för sig normalt, röker inte eller någonting, verkar vara ganska redlig bland som människa, lite allmänbildad så här, och hur hade du...
Ja, då hade jag frågat, hur hade du hamnat i den här miljön, hade jag frågat då. För att det, man umgås med folk som där man kan känna en samhörighet i vissa saker, och om någon skulle vara som den som du beskrev här, ja, så skulle han sannolikt inte hänga med de andra.
Han skulle inte passa in där.
Nej, och de skulle, tror jag, inte vilja hänga med honom. Nej, heller.
Han är ju en kuf.
Så du hade ganska direkt tänkt att den här personen har förmodligen inget med det här gänget att göra. Vi har tagit fel kille.
Ja, eller han har i alla fall en roll som skiljer sig från de andra. Han kanske är den som...
revisorn.
Ja, eller någon annan typ av roll som gör att de kan... För att den vita världen och den, ska säga, den kriminella världen, deras cirklar träffas ju på olika ställen. Alltså.
Jag tänker mer det perfekta alibit för att komma undan. Man klär sig lite, ta ett svenskt namn. Vad hade du mer för råd i din bok, Mustafa?
Skaffa ett extra namn. Vad kläder ska man tänka på?
Hur man pratar och hur man för sig.
Ja. Cannabis är ju också väldigt vanligt för folk som självmedicinerar.
Mm.
Som har dopaminbrist-relaterade sjukdomar. Typ ADHD.
Ja.
Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig att en absolut majoritet av alla de här kidsen i de här miljöerna som är drivande har lidit av outredd ADHD.
Har du inte läst Tills alla dör?
Jo.
Det är alla de.
Ja,
de skriver i boken.
Men att det kommer en så kallad ordentlig, riktig, officiell utredning. För nu kan man bara säga att det här är en journalists bild av det hela.
Jag har faktiskt ett cannabisproblem.
Har vi inte kommit längre?
Nej, vi är kvar.
Nej, men så här. Okay. Jag har en färdigrullad joppe jag fick av en polare. Är det sant? Jag har inte, den har legat i ett halvår. Jag har inte varit sugen någon gång på att tända den. Jag har bara känt att men jag har inte tid idag. Det är inte så här. Jag har helt tappat suget fullständigt. Och finns det någonstans man kan söka hjälp åt sånt? Liksom få lite gnistan tillbaka.
Behöver inte svara på det, Matt.
Men jag har bara en fråga. Var bor du någonstans?
Jag vet inte vilken generation det är, men det finns hitta.se internet. Har ni provat det någon gång?
Jag har hans adress, men jag vägrar vittna.
What protection will you provide to Ashka if he testifies?
Det ställer många så. Precis.
Provar vi rättsväsendet in real life här.
Du, livet som spanledare,
ja,
eller jobbar inom span generellt, när du är på middagar med bekanta och främlingar, säger du vad du jobbar med?
Jag brukar säga att jag håller på med statliga utredningar. Då brukar man inte få några följdfrågor.
På riktigt, gör du det?
Ja, om jag inte orkar prata så gör jag det.
För på middagar får man ju, ser man att man är polis, då blir det ju direkt.
Ja, då får man utreda trafikpolisens alla misstag och p-böter och den typen av grejer. Det är klassiskt.
Det är alltid trafikrelaterade frågor, ja, man får på middagar. Alltid.
Frågar ingen, ja, om vapen, spännande,
nej,
grejer.
Det är alltid såhär, du, jag hade last och det var 250 kilo, men jag kan ingenting om trafikpoliser, brukar jag säga.
Det finns ju ett väldigt stort allmänintresse bland, så att säga, av alla människor, men av, vad ska man säga, helt vanliga människor ju, om vad vi gör och allting.
But actually this is a really good example. People care about things that really affect them. Most of the people don't really...
Gillar du sociala tillställningar?
Ja, en rätt social person så. Det är kul att prata med folk, men...
Inte om jobbet?
Nej, inte bara. Jag tycker jag trivs bättre att prata jobb med de som förstår det man håller på med bättre.
So what do you do when you're not working?
Jag sitter själv och dricker sprit bara.
Som de flesta poliser har jobbat.
Du hänger mycket på gymmet. Mats, jag träffar ju dig på gymmet hela tiden.
Ja, jag tränar rätt mycket.
Du har ingen idrottssport eller något sådana hobby?
Han sa ju precis.
Gymmar?
Tränar. Men gymma är ju inte en...
Ja, nej, okej. Okay.
Va?
Det är väl som en idrott.
Det låter som ett dåligt ungkarlsliv. Ja. Sitta själv, dricka kalsongfylla och gymmet.
Ja, inte kombinerat.
Är det finne i släkten kanske?
Nej, men det finns en stark alkoholtradition i skärgården.
Du har ingen båt?
Jo.
Är du ute med den ofta?
Ja, det händer.
Vad är det för båt? Snipa?
Nej, det är en gäddräser.
Gäddräser?
Ja, en 6 meters gäddfiskebåt.
Fiskar du mycket?
Ja, det tycker jag. Jag pajade en av mina axlar, så fick jag 250 000 i skadestånd eller i invaliditetsersättning. Så båten heter Axel, för jag köpte dem för de pengarna.
Mm. Shit.
Så att jag skulle veta vad jag la pengarna på efteråt.
Båten Axel.
Mm. Finns det mycket gädda i Stockholms?
Det fanns innan jag fick den här båten.
Jaha.
Ja, nej, men det är väl lite som svensk kriminalvård. Jag kör catch and release. Jag fångar dem och så släpper jag dem igen.
Catch and release.
Ja, du är lite cynisk.
Ja, men det måste man vara.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubbista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabbarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betalar kningar. Köpa blodpudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering. Ibland. Dit bidrag gör grabbarna mycket glada. Dit stot gör sista måltid möjlig, helt enkelt. Tak, min vän.